Du lyssnar på podden Att starta och driva förening, en serie poddavsnitt för dig som vill få bättre koll på föreningsarbete. Det här är femte delen av säsong 2 och nu så ska vi fördjupa oss i vad styrelseledamotens roll innebär. Programledare är i vanlig ordning Jörgen Leidebrandt och i det här avsnittet möter han vår föreningspanel som diskuterar sekreterarens funktion och roll. Men innan dess så ska du få stifta bekantskap med Kersti Hammar. Hon är styrelseledamot i NK-villans vänner.
Jag heter Kersti Hammar. I NK-villans vänner här i Nyköping. Ja, lite drygt ett år bara faktiskt. Nej, jag har ett annat uppdrag också. Och jag har varit fackligt engagerad i många år så jag har suttit i många styrelser. NK-villans vänner är en ideell förening som föddes 2009. Och vi håller till i NK-villan som är en fantastisk klenod som ligger ut efter Nyköpingsån. Och NK-villans vänner bildades och fick hyra NK-villan för att fylla den med olika kulturella evenemang. Författare som kommer hit och pratar om sina böcker. Föreläsare. Vi har musikprogram med lokala och andra musiker i olika genrer. Vi har så gott som ständigt en konstutställning.
Ja. Varför vill man vara ledamot i en styrelse och liksom inte ha någon annan direkt roll? Eller vad kan vara fördelen med det?
Då kan man få göra många roliga saker. Man kan bli projektledare för någonting. Man kan engagera sig i många delar av föreningens verksamhet. I olika delar. Men att den största utmaningen. Vi är ju en arbetande styrelse kan man säga. Så förutom att vi har en programgrupp som fixar all de här författarna och föreläsarna. Och en konstgrupp som fixar utställningen. Vårt jobb är ju att se till att allting. Att alla små bitar som ingår i vår verksamhet passar ihop. Att vi gör någonting som Nyköpingsborna gillar och är intresserade av. Och just nu så är vår utmaning lite att söka nya målgrupper. Jag har varit projektledare för det här spåren av NK. Och sen sitter jag med och är sammankallande i något som vi kallar för framtidsgruppen. Ja, det är... Man får träffa på väldigt mycket engagerade människor som gör saker som de tycker är roligt. Och vi strävar alla efter samma mål och göra saker för, som andra tycker är roligt också.
Det berättade Kersti Hammar, styrelseledamot i NK-villans vänner. Nu till panelen. Annika Malmström, föreningskonsulent på Nyköpings arenor. Ulrika Hagen, verksamhetsutvecklare på MBV Öst och Amanda Nordlie, verksamhetschef på RFC Sörmland.
Jag som leder den här podden heter Jörgen Leidebrandt. Jag är skolbibliotekarie och poddare och i panelen så har vi
Ulrika Hagen, jag jobbar som verksamhetsutvecklare på studieförbundet MBV.
Amanda Nordlie, verksamhetschef och idrottskonsulent på RFC Sörmland.
Och jag heter Annika Malmström och jag jobbar som föreningskonsulent på Nyköpings kommun.
Ja, vilka roller brukar det finnas i en styrelse? Ska vi titta lite på de här olika rollerna? Som...
Och de vi har pratat om förut menar du, som ordförande, kassör och sekreterare kanske?
Mm.
Framförallt. Och så vice till dem kan man väl prata om också. Och så övriga roller som inte är titulerade men som ändå finns.
Vad regleras det hur stor styrelsen ska vara så där?
Det står ju där vi har nämnt flera gånger är ju stadgarna. Det är ju grunden för vad föreningen står för och där finns det ska det finnas angivet hur många personer som ska ingå i en styrelse och vilka roller som ska väljas så att säga av de personerna. Och det kan ju variera allt ifrån 3 personer uppåt. Så, men det är stadgarna som avgör.
Nu är det en jättestor fråga. Men styrelsen, vilka huvudsakliga uppgifter kan man säga att den har i en förening?
Styrelsens ansvar är att arbeta med den plan som årsmötet beslutade och verkställa den. Men också att leda och driva föreningens arbete framåt. För det kan ju uppkomma saker under ett verksamhetsår som man får bearbeta och arbeta med.
Du liknade lite styrelsen vid en regering förut. Men jag tyckte det var en bra så här bild av...
Ja, så den svenska föreningsmodellen kan man ju säga är ju väldigt stereotyp mot både hur det fungerar på kommunal nivå, regional nivå och på riksdagsnivå. Mm. Att den, vår statsminister är ju indirekt en ordförande, finansminister är motsvarande kassör och en minister är egentligen motsvarande en ledamot.
Mm.
Så visst, ja.
Regeringen är en styrelse.
Regeringen är en styrelse.
Mm. Ja, jag tycker det var en bra bild ändå liksom. Mm.
Och där tänker jag att styrelsens uppgift också är att tillvarata medlemmarnas intressen. Precis som regeringen. Att verka för Sverige då, eller vilket uppdrag man har.
Mm. Och då tänker jag i en föreningsstyrelse så är det ju positivt att man får med flera olika individer som har olika, jag menar, olika perspektiv från verksamheten. Så i en idrottsförening så kan det ju vara att det sitter någon med som är kopplad till barn- och ungdomsverksamheten. Eller det kan finnas någon som är kopplad till seniorverksamheten. Eller någon som bara fokuserar på ledarna i vår förening. Mm. Och därför är det positivt att de personerna sitter med i styrelsen. Och det kan ju till exempel vara en ledamot som har ett uppdrag att vara barn- och ungdomsansvarig.
Mm.
Och då representerar den delen från verksamheten in i styrelsen. Precis som i en regering, tänker jag. Då är det också blandat med personer i regeringen utifrån...
En styrelsesammansättning ska ju egentligen spegla vad föreningen förväntas arbeta med. Så att säga, de riktningar man har tänkt att ta. Och för att just diskutera föreningens frågor också.
Vi var inne tidigare när vi har diskuterat, i alla fall utanför podden, kring det här med jämställdhet eller representation av föreningen. Eller vill man ha in andra, vad ska man säga, sorters medlemmar? Men vi saknar unga. Ja, men man kanske behöver ha en ung i styrelsen då som kan jobba för ungdomsperspektivet. Vi behöver fler kvinnor. Ja, var är kvinnorna i styrelsen? Kanske behöver börja med styrelsen att få en jämn sammansättning. Eller om det är kring etnicitet. Eller vad det kan vara. Så att det får gärna vara en tanke kring hur man vill forma föreningen också.
Men för att få in de ögonen och öronen i styrelserummet. För att sen kunna, det ska spegla verksamheten.
Mm.
Så det är ju en bra tanke att ta med sig.
Eller är det bara kvinnor i styrelsen och sen är det bara manliga medlemmar? Eller är det tvärtom? Mm. Det skulle ju också kunna hända. Och speglar det då verkligheten? Har man samma perspektiv?
Ni har varit inne på det redan, men visst är det vanligt att man kan ha specialuppdrag inom en styrelse? Till exempel medlemsrekryterare eller...
Ja, absolut. Och det är ju utifrån vilka behov finns i föreningen. Alltså det kan vara även medlemsvård, eller det kan vara, som Amanda sa, barn- och ungdomsansvarig eller senioransvarig eller vad som nu finns behov av att som speglar verksamheten.
Om föreningen äger en fastighet så kan det också vara fastighetsansvarig och om man hyr ut sin fastighet, så vem har hand om uthyrningen och organiserar det? Självklart kan det vara mindre projekt också, alltså projekt som föreningen driver, så att det är en ledamot som har hand om just det projektet. Eller byta av lokal, eller att man har, så att det finns ju väldigt mycket uppdrag man kan ha som ledamot beroende på hur det ser ut. För det kanske inte är ordförande som ska driva alla de frågorna, utan ordförande leder styrelsearbetet. Sekreteraren skriver, kassören sköter ekonomin. Sen behöver man de andra ledamöterna till att faktiskt också jobba i de andra frågorna.
Och jag skulle säga att det är en modern styrelse. Alltså ett modernt engagemang i dagsläget. Där man liksom kampar som det här livspusslet hela tiden. Så att jag menar, bara för att jag sitter med en styrelse kanske. Ja, men mitt uppdrag är att jobba med utbildning av ledarna. Det är mitt uppdrag. Sen behöver inte jag bry mig om sponsorer eller vad som händer i det där laget där borta. Utan mitt huvudfokus är det här. Och det är där jag ska leverera till den här styrelsen, till den här föreningen. Och det är liksom att värna om varandras tid. Och att man delar upp ansvaret på det sättet. Sen har man ju ett helhetsansvar för att man sitter med i styrelsen. Men att liksom avgränsa uppdragen och ansvaret.
Jag tänkte också tillägga några fler roller. Har man personal kanske man behöver en personalansvarig. Gör man mycket arrangemang kanske man behöver eventansvarig. Mm. Alltså, och utifrån de olika ansvarsrollerna kan det även bildas arbetsgrupper. Just för att engagera andra utanför styrelsen i det stora arbetet. Till exempel alltså utifrån medlemmarna.
Vilket ansvar har man som enskild styrelsemedlem i en förening? Ekonomi till exempel, eller beslut som tas. Är det styrelsen som helhet som har ansvaret? Eller?
Det är styrelsen som har ansvar. Mm. Alla ledamöter.
Har lika mycket ansvar skulle man kunna säga.
Ja, alltså det är ju styrelsen som... Alltså hamnar man i en situation där man kanske blir delade så ska det ju i så fall bli ett röstningsförfarande där man liksom, vad blir det segrande förslaget så att säga. Men det, utifrån demokratiskt perspektiv ska alla vara delaktiga och det är upp till som sagt sekreteraren också att notera detta i protokollet. Vad var det som beslutades? Var det någon som inte ville vara med i beslutet? Då ska det noteras. Men alla är lika mycket ansvariga i en styrelse för ekonomiska frågor eller för styrelsens arbete och beslut som tas.
I årsmötet så är det ju styrelsen som beviljas ansvarsfrihet. Det är inte ordförande eller sekreterare eller kassör utan det är styrelsen. Ja, man tar beslut om att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Det vill säga att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag gentemot medlemmarna och det godkänner medlemmarna under året som har varit.
Mm. Sen finns det ju undantag att man kanske inte har varit med på ett styrelsemöte när ett beslut har fattats. Men det är ju en annan fråga. Men det Annika belyser kring ansvarsfrihet är ju i det stora hela utifrån när man har summerat ett verksamhetsår. Så är det ju som sagt där styrelsen egentligen får förtroende för det arbete som har genomförts. Men ja, alla är lika mycket ansvariga.
Därför är det väldigt viktigt att kassören inte bara sitter med sin ekonomi och bokföring till exempel vid sidan av utan att man aktivt deltar i ekonomiarbetet som styrelsemedlem och att man har kontroll på att det fungerar. För det kan ju hända till exempel med förskingring och så vidare. Där kan man ju tänka sig att det blir civilrättsliga mål men gentemot föreningen så är det ju styrelsen som är ansvarig.
Det går ju lite in på den frågan, men finns det några fällor ni kan se eller som man ska undvika när man sitter som styrelseledamot?
Jag har vid flera tillfällen varit med om att folk säger att jag är bara ledamot. Och det jag tänker, det kan vara positivt, för det kan ju vara en väg in i styrelsen. Att jag säger, ja men jag ska bara gå in och sitta som ledamot, tänker man. Men att man kanske får se till hur går ett styrelsemöte till, hur funkar det att sitta med i en styrelse och hela den biten, att det kan vara en process i att lära sig. Att vara ledamot kan ju vara, det är ju superviktigt också. Mm. För man är ju fortfarande en del av en styrelse och liksom ska föra arbetet framåt. Så att jag sitter bara som ledamot, jag tänker det kan ju vara positivt att man ser det som en bara, men man ska också se vikten i att sitta som ledamot och att ta det ansvaret som man har.
Sen är det där. Vi har en föreningsmodell. Den bygger på den demokratiska processen. Alla ska vara delaktiga. Det är ändå ett gemensamt beslut som tas. Någonstans i det hela att bara vara. Ja, det är ett föreningsarbete eller styrelsearbete, ett lagarbete. Och det har vi också återkommit till flera gånger. Att man sitter inte... Det är inte någon envåldsbeslut eller envåldshärskare eller några egensinna beslut, utan det är ett gemensamt arbete i att jobba och verka i styrelse i en förening. Och därför är det så viktigt att det också, som sagt, alla de här kuggarna vi har berört är så viktigt att de funkar.
Vad innebär det att vara suppleant?
En suppleant är ju en reserv, en reservplats. Det vill säga, om det står i stadgarna att det ska vara 7 personer i styrelsen så kan man ju välja 2 suppleanter. Oavsett om det står i stadgarna eller inte. För det innebär att de fyller upp platserna om det är 2 stycken som är sjuka. Och då har man rösträtt när de ordinarie är sjuka. Men man kan fortfarande vara med på styrelsemötena. Men då ska det inte vara 9 som bestämmer. Utan då får suppleanterna vara tysta med sin röst. Men man hoppar in som reserv så att man alltid är 7 då, till exempel. Kanske ännu viktigare om det är en liten styrelse.
En ersättare helt enkelt.
Ja. Mm. Mm. Adjungerad då? Om man är adjungerad. Du tar det rätt.
En adjungerad person kan ju vara att man är, jag skulle likna det vid, kan vara en specialist eller att man har en sakfråga. Det vill säga att man kanske bara har en viss roll i en föreningen som gör att man inte behöver delta på varje möten eller men man har ändå en ansvarsbit som gör att det måste rapporteras av i styrelsens arbete, och då kan du vara adjungerad in i en styrelse, och det är oftast tillfälligt vid möten, så det är inte en bestående roll, men det är ändå ett bestående uppdraget är utifrån.
Det är ingen roll man väljs till. Nej. Men man kan vara adjungerad som en anställd till exempel i en förening. Mm. Så kan det vara viktigt att få vara med och lyssna, men du har inte rösträtt. Och det är också viktigt att ge information. Men kanske vid beslut så får man lämna rummet.
Jag tänker att du har någon som sagt en funktion som inte kräver den ständiga närvaron som sagt. Men att du har en expertis, eller vad man ska säga, att du kan behöva vara inlånad för stunden.
Det kan vara en rapport från en större om man har en större förening och har ansvarsbitar men inte sitter med i styrelsen, så kan man ju vara adjungerad för att man har en annan roll. Man behöver inte bara ha en roll i styrelsen bara för att man sitter i en funktion. Det kan vara en ledarroll eller sektionsledare eller projektledare som behöver hoppa in och informera styrelsen och få information från styrelsen också. Då är man adjungerad. Mm. Man har inte rösträtt i beslut. Mm. Men man kan vara med i diskussioner.
På tillfälligt besök.
Är det något mer nu som ni tycker att vi ska prata om vad gäller styrelsen eller styrelseledamoternas uppdrag? Eller någonting annat som har med det hela att göra?
Jag tänker att om man som får fråga från valberedningen att man skulle vilja bli ledamot i en styrelse, så tycker jag att man ska våga vara frågvis tillbaka och ta reda på vad innebär mitt uppdrag. Och någonstans tänker jag ha en dialog utifrån vad skulle jag kunna bidra med in i den här föreningen. Det här är saker jag är intresserad av. För där tänker jag att valberedningen kan fånga upp och föra den dialogen med till exempel en tilltänkt ordförande eller någonting, eftersom styrelsen ändå fortfarande, vi pratar om lagarbete. Så där tänker jag att får man frågan så har man ändå chansen att kunna säga att det här är jag bra på, eller det här är jag nyfiken på. Och sen är ju också ledamoten möjlig att just skolas in för eventuella andra roller eller uppdrag i en styrelse. Att det kanske är att man är intresserad att kunna vara ordförande men inte riktigt vågar ta steget. Och då kan det ändå vara att vara ledamot för en lärprocess. Mm. För att veta hur går det till. Hur funkar den här föreningen?
Jag tänker att det alltid är viktigt att se möjligheterna i den roll man har i den demokratiska processen och i den demokratiska föreningen. För det finns väldigt mycket utrymme till att påverka. Det vet jag att vi pratade om i den första avsnitten av den här podden. Att möjligheten till att påverka och förändra samhället och påverka sin förening till det man vill. Och att faktiskt ta vara på det som ledamot, som i den förtroendepost man har. Vi har pratat om många olika roller också. Det finns alltid en roll. Även som medlem så kan man ju lägga förslag till styrelsen. Där tänker jag, gör lite som Amanda sa. Man ska inte förminska sin roll utan hellre förstora sin roll i den demokratiska processen, i lagarbetet. Jag är viktig, jag spelar en roll. Ibland kan man ju prata om maktmissbruk, att det blir några som tar för stor roll. Men jag kan också vända på saker och ting, att om man har en position och inte använder makten så är det också ett maktmissbruk. För man upptar en roll som ingen annan får och gör ingenting.
Nej, det är sant.
Det är en annan form av maktmissbruk. Så där tänker jag att använd den roll man har.
Tycker gärna till.
Ja, och våga prova. Uttrycka, vara modig, ifrågasätta, tänka efter, utmana. För i ett bra lag så behöver alla de positionerna finnas.
Ja, men att våga tänka lite nytt. Att det behöver inte vara som det alltid har varit. Alltså en styrelse, konstellationen kan ju se annorlunda ut. Bara, det kan ju komma in personer med jättebra kompetens och som har erfarenheter kopplat till någonting. Att då kanske man får skruva lite i liksom styrelsearbetet. Men att våga.
Nu har vi avslutat det femte avsnittet. Så nu finns det faktiskt bara ett avsnitt kvar. Och det ska då handla om rollen som valberedare. Har ni något att skicka med där?
Den viktigaste rollen. Är det det?
Ja,
kanske. Teambildaren.
Igångsättaren, kanske.
Då ses vi då. Hej då.
Ja, tack.
Hej då.
Hej.
Hej.
Gunnel Nelsén, hon är styrelseledamot i vänföreningen Fågelstad. Så här beskriver hon sin roll.
Jag heter Gunnel Nelsén och jag är styrelseledamot i Fågelstad kvinnliga medborgarskola. Där har vi en vänförening och i vänföreningen, Fågelstad vänförening, där är jag styrelseledamot. Våran styrelse, vänföreningen, vi ska försöka skapa verksamhet då. Nu är jag inne på mitt tredje år. Det bästa med att vara ledamot i Fågelsta. Jag tror att det som är roligt är att vi bygger. Vi håller på att skapa någonting som inte har funnits på väldigt länge. Och som det finns ett stort behov av, tycker jag, fortfarande. Alltså hur kvinnor får del i demokrati och uttrycka sig i samhället på något vis. Att vi får fler att vara aktiva i demokratiska sammanhang. Att bygga.
Ja, det är kanske samma sak.
Det är nästan samma sak. Det är ju alldeles nytt. Och jag tror, eller ja, det är ju nytt som du förstår. Det har ju varit i stiltje då i jättemånga år. Och att göra en ny förening som både ska vara nationell. Men vi bygger ju från toppen, konstigt nog. Vi har ju en nationell styrelse. Men vi har inga lokalföreningar. Så hur ska vi få igång lokalförening? Hur ska vi få igång verksamhet i landet? Eller ska alla åka till Fågelsta utanför Katrineholm i Julita? Hur når man ut med verksamhet? Ja, men just nu lägger jag ganska mycket tid. Och det beror på att jag är med och skapar då som verksamhet som tar tid. Det är lite olika. Jag tror att det som är spännande med att vara i en styrelse som av det här slaget i alla fall, som byggs. Det är ju att vi ska ju också skapa innehållet. Jag tycker man ska ha roligt. Om man ändå ska lägga ner tid på ett ideellt arbete så tycker jag att man ska känna att det är roligt. Och är det kul så tror jag att man lägger ner tid också. Så om man är intresserad av en sak och blir tillfrågad eller själv erbjuder sina tjänster till en styrelse, då ska det vara för att det är från hjärtat, för att man vill vara med och göra något. För att jag tror att vi behöver massa ideella krafter som jobbar, men man ska göra det som känns kul. Det ska vara roligt hela tiden, så att det ger tillbaks någonting, för då orkar man fortsätta och vill fortsätta.
Du har lyssnat på podden Att starta och driva förening, säsong 2, del 5. En samproduktion av Nyköpings kommun, Studieförbundet NBV Öst, RFC Sörmland och Länsbildningsförbundet Sörmland. För dig som vill lära dig ännu mer om rollen som styrelseledamot så finns ett studiecirkelmaterial som handlar precis om just det. Länk till det hittar du längst ner i avsnittsbeskrivningen. I det här avsnittet så har du hört Kersti Hammar, från NK Villans vänner och Gunnel Nelsén, vänföreningen Fågelstad. I panelen satt Annika Malmström från Nyköpings arenor, Ulrika Hagen, MBV Öst och Amanda Nordlie, RFC Sörmland. Programledare var Jörgen Leidebrant. I nästa avsnitt av Att starta och driva förening får du lära dig mer om valberedarens roll i föreningsarbetet.